Vi ska samlas en stund inför profeten Jesajas undervisning. Och det kommer att handla om lov och evangelium, men kanske mer än så. Vi ska försöka presentera profeten Jesaja genom att låta honom själv tala genom sina texter. För mig är bakgrunden till detta att Jesaja är så oerhört missförstådd. Man har misshandlat hans bok så kolossalt. Jag kom att tänka på det i morse när jag såg nyheter om ett bestialiskt mord i Sverige. I en stad söder om Stockholm där man hade huggit ihjäl en 30-åring med 30 knivhugg. Och det är precis vad man har gjort med Jesaja också. Det finns ingen bok i hela Bibeln som har blivit så huggen i små bitar som Jesaja-boken. Och det finns väl kanske ingen anledning för mig att nämna det för er, för ni har inte tänkt på det och inte behövt kanske oroas för det. Men ni kan ju tänka på alla som ska bli pastorer och präster och som går utbildning via de teologiska fakulteterna runt om i världen. De får ständigt möta det. Och bli berövad en så underbar profet som de skulle ha så mycket nytta av för att förkunna Guds ord rent och klart. Och för att på rätt sätt kunna skilja mellan lov och evangelium. Ja, det har gått så långt med attackerna på Jesaja att också sådana institutioner som har kommit till genom att kristenfolket har reagerat och sagt vi kan inte ha det så här. Vi vill ha en utbildning där man lyfter fram Bibelns undervisning utan misstänkliggörande och förvanskningar. Jag tänker på menighetsfakulteten i Oslo. Hur har det gått med den? Precis som med andra institutioner. Man hackar sönder Jesaja ungefär lika mycket på menighetsfakulteten idag som man har gjort vid andra institutioner. Jag skulle vilja lyfta fram lite för er hur fantastisk Jesaja-boken är. Och samtidigt kanske förklara vad som ligger bakom att Jesaja blir så missförstådd. Ni kanske vet att man högg ihjäl Jesaja, all sannolikhet, så småningom när han var klar med sin bok. Han led martyrdöden, han blev dödad på ett ohyggligt sätt. Han sågades ihjäl, sannolikt. Det som bland annat gör att man attackerar Jesaja-boken, det är att han visar på Guds stora makt och sanning. Bland annat genom att han förutsäger vad som ska ske och så sker det. Och man vill inte ha ett sånt bevis, ett sånt argument. Ni kan ju tänka på de många messianska profetiorna som har gått i uppfyllelse i detalj. Messias skulle komma. Jag har lånat här av Turi den norsk bibel och försöka att citera så att det blir lite på norsk. Han skulle komma, hade Jesaja sagt bland annat i kapitel 11, som en kvist eller som en gren. På svenska finns ordet lövsly, finns det på norsk. Det är ett sånt där skott som skjuter upp ur en stubbe, men det blir krokigt och vekt så att det blir inget riktigt starkt träd. Så att vill man ha ett bra träd så knipsar man bort den där grenen, den där kvisten. Och så skulle Messias komma. En kvist ska skjuta upp från Isais stubbe. Och ett skudd ska spire fram från hans rötter. Kommer ni ihåg varför Jesus blev så föraktad? Är du Messias, Guds son? Om du svarar ja på den frågan så måste du vara en lögnare. För man hade fått för sig att Messias ska komma som en stark kung och befria folket från allt yttre förtryck. Och på Jesu tid var det då romarriket som förtryckte judarna i Palestina. Och man hade bortsett ifrån att han skulle ju komma som en kvist, skjuta upp från Isais stubbe, som ett skudd ska spira fram från hans rötter. Det hade också sagts om denne att fastän han har sån yttre ringhet, Zakaria hade ju sagt att han kommer ridande på en fattig, ridande på en åsna, på ett åsnesto. Och ändå förstod man inte vad som stod. Man var blind för detta. Ska vi acceptera Messias så måste han ju vara till det yttre stark och mäktig så att det syns verkligen. Det var en sak som man reagerade så mycket på. Och att befrielsen var i grunden en annan än en befrielse från jordiska herrar till att bli ett jordiskt lyckorike. Det var en befrielse från synden, döden, djävulen och den eviga fördömelsen. Detta underbara att bli befriad från döden och från fördömelsen, eller med andra ord det som loven dömer oss till, allihopa. Ingen av oss uppfyller lovens krav. Och enda räddningen är om det verkligen finns någon som kan uppfylla den i vårt ställe, inte bara för egen del utan för oss. Och inte bara uppfylla den utan också skänka oss gratis utan vår förtjänst som en fri gåva. Den rättfärdighet som vi måste ha, den helhet och renhet som vi måste vara iklädda i för att bestå inför Gud och inte skiljas genom döden från honom. Jesus sa, den som tror på mig har evigt liv och kommer inte under lovens fördömelse utan har övergått från döden till livet. Nu ska jag koncentrera mig lite grann på den centrala delen i vad Jesaja lyfter fram när det mirakulösa har hänt, att den assyriske kungen, förtryckaren, förrädaren Sanherib, trots sina hotelser och sitt skryt och sitt högmod som Babylons kung, han var assyrer men han var Babylons kung, inte kunde inta Jerusalem. Fast han hade en enorm här runt omkring staden och det var bara en bagatell egentligen för honom att gå in i stan och föröda allt sammans, så kunde han det inte. Gud gör ett under så som Jesaja förutsa. In i denna stad ska han inte komma, och så blev det. Jag ska förgöra honom på mina heliga berg, profeterade Jesaja långt innan det skedde. Och så hade det skett. Men fastän han nu inte lyckades med denna ödeläggelse, så var ju landet svårt, svårt sargat. Kan ni säga sargat? Härjat. Ödelagt. Förstört. Ni vet hur Jesaja börjar sin bok i första kapitlet. Han säger så här, bland annat: landet deras ligger öde, byarna är bränt ned, främmande äter upp jorden, rätt får öjnene på dere, där öde som når främmande har ödelagt. Bara dotter Sion är igen som en lövhytta ute i en vingård som ett vaktskjul på en agurkmark, som en belejret by. Hade icke Herren över härskarene latt någon av oss leve, någon få av oss leve, då var vi som Sodoma, då lignet vi Gomorra. Så illa var det. Men Herren hade visat att han är frälsningen. Men det hjälpte inte. Majoriteten av folket fortsatte ändå att dyrka sina avgudar och vända Herren ryggen. Så när situationen är denna, då ger Jesaja den undervisning som finns i kapitel 40 till och med 66. Alltså den sista delen av Jesaja-boken. Och här visar han att den frälsning som är den eviga och stora, och som all annan frälsning, frälsningen ut ur Egypten, frälsningen genom domarna på domartiden, alla underverk som har skett bara i skuggbilder och förutsägelser för en mycket större frälsning, det är frälsningen från synden, döden och djävulen. Så när han då skriver 40 till och med 66, så delar han in sin undervisning i tre exakt lika stora delar. Den första delen blir då 40 till 48. Den mittersta delen blir då 49 till och med 57, som vi ska stanna vid strax. Och den sista delen blir 58 till och med 66. Ni märker nog, om ni tänker snabbt efter matematiskt, det blir precis tre exakt lika stora delar. Och dessa delar är indelade i sin tur i var och en i tre lika stora delar. Men den första delen, 40 till 48, visar bland annat att Herren ska också befria er från kommande förödelse. Frälsningen nu från Sanherib betyder inte att nu har lyckan inträtt här på jorden, utan det kommer fortsatt fiendskap mot Herren och hans sanna folk. Så i 40 till och med 48 nämns det att det ska komma en befriare som heter Koresh. Jag vet inte om ni säger Koresh som det står på hebreiska, eller om ni säger Syrus. Kyros. Koresh. Kyros. Han ska komma, säger Jesaja. Och då säger bibelkritikerna, det kan ju inte han sagt, för kunde han veta det? För att Koresh kom långt senare och erövrar, när assyrierna har härjat färdigt som Babylons företrädare. Babylon står, som ni vet, för högmod, synd, trots mot Herren. Det vet ni redan från första Moseboks, när ni läser i första Mosebok redan om Babels torn. Det är högmodets symbol, det är fiendskapen mot Gud. Och företrädarna för Babylon är alltså de som vill förgöra, förstöra, förvanska. Och så var det då assyrierna la beslag på Babylon på 700-talet. Det har bibelkritikerna missat, så därför har de sagt det här kan inte Jesaja sagt, när han talar om Babylons kung. Men så säger Jesaja från och med kapitel 40 att sen kommer kaldéerna att ta över Babylon. Och då blir det nya hot och förstörelse. Ja, Jerusalem kommer att förstöras av kaldéerna. Och det skedde drygt 100 år efter Jesajas tid. Och det blev precis som var förutsagt. Jerusalem blev lagt i ruiner och stora delar av befolkningen fördes bort till Babylon. Men det ska komma en Kyros, en Koresh. Och han ska befria folket så de kan vända tillbaka igen till Jerusalem. Och det profeteras det om inom kapitel 40 till och med 48. Men nu i 49 till 57 så klargör profeten att den frälsningen genom Kyros, det är bara en skuggbild av den stora återlösningen eller frälsningen genom Messias. Och så handlar då kapitlen 49 till och med 57 om denna frälsning. Och här presenteras nu Messias ännu mer. Han har presenterats redan tidigare. Redan i 7:e kapitlet får vi reda på att han ska födas av en jungfru. I 9:e kapitlet får vi reda på att han är ett med Herren själv. Han är det stora undret. Han är mäktig Gud. Han är sonen som skulle komma och födas. Guds son. Och i kapitel 42 presenteras han utförligt som tjänare. Han kommer inte för att döma världen, som Jesus citerar, utan för att frälsa den. Och därför kallas han här i kapitel 40 till och med 66 för tjänare. Min tjänare. Men då går ju tankarna till dem som lyssnar. Ja, men det är ju Israel. Israel hade ju fått en tjänaruppgift, ett tjänaruppdrag av Gud. Hade ingått ett avtal, ett fördrag med Gud vid Sinai berg. Och hade också, när man fick uppdraget att förmedla Guds ord, hålla fast vid det och framträda som Guds tjänare för alla människor. Var som ett ljus för folken. Och de får frågan, ställer ni nu upp på detta? Så sa han, ja, allt vad du har sagt ska vi göra och lyda. Svarade då Israels barn. Men hur blev det? Man svek sitt uppdrag. På det grövsta. Man gick till andra gud. Ni vet redan med en gång. Mose hinner inte ner från berget förrän de dyrkar en guldkalv. Kommer ni ihåg det? Och sen under hela sin historia så vänder man om och om igen Gud ryggen. Man hade fått loven, den heliga loven, men man bröt på det grövsta emot den. Och Jesaja skriver, vem är så blind som min tjänare? Så döv. Hör inte. Tar inte vara på vad jag säger. Och mot den bakgrunden säger nu Jesaja, den sanne tjänaren, det är Messias. Och nu ska vi se vad som sägs. Om vi börjar med kapitel 49 som då inleder den här mittdelen, 49 till och med 57, mittsektionen om frälsningen från synden. Så vad händer här? Jo, den här sanne tjänaren, han presenteras inte bara, utan han tar till orda själv. På två ställen tar han till orda själv som jag. Och det är i kapitel 49 och i kapitel 50. Och nu är vi alltså i kapitel 49 först. Och då tar Messias, Herrens sanne tjänare, till orda och säger, hör på mig, ni kustländer. Lyssna, ni folk som bor i fjärran. Varför då? Varför ska de lyssna på denne tjänare? Därför att det är han som är alltigenom sanningen. Han som är Guds son. Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i min mors sköte. Han gjorde min mun likt ett skarpt svärd. Hans ord är inte som människors ord. Hans ord är som ett skarpt. Säger ni skarpt? Ni har ett annat ord tror jag på norr. Riktigt vasst fungerande svärd. Och som det står i Hebreerbrevet, skarpare än något tveeggat svärd. Den här tjänaren är alltså något mycket mer än kyros, en kors. Han är enligt Jesaja mäktig Gud, ett med Herren själv. Och han blir människa genom att födas av en jungfru från Davids hus och släkt, har vi redan tidigare fått veta. Och han ska sitta på tronen som kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Ja, så läser vi om Jesus i Lukas 1, men så står det ju redan hos Jesaja i det 9:e kapitlet. Men den store och mäktige tjänare, han träder inte fram i yttre gudomlig glans som en världslig kung. Han kommer som en ödmjuk och ringa tjänare. Och det betonas gång på gång här av Jesaja i de här kapitlen som vi nu har framför oss. Och då blir han föraktad. Och man spottar på honom. Man vänder honom ryggen. Man vill inte veta av den här tjänaren. Han som kommer med frälsningen till dem. Ja, tjänaren säger själv, det ser ut som det är förgäves. För de tror mig inte. Jag tänkte, förgäves har jag ansträngt mig. Utan nytta har jag förbrukat min kraft. Läser vi vidare här i kapitel 49. Det kunde se ut så. Som om det var helt förgäves. Man bespottar hans undervisning och gärningar. Man fördömer honom. Man säger till och med att han är i förbund med djävulen. Kommer ihåg vad man sa om Jesus? Han är besatt av Belzebul. Med hjälp av de onda andarnas furste driver han ut de onda andarna. Men den sanne tjänarens motståndare är inkompetenta domare. Rätt dom över mig, säger han här i vers 4. Rätt dom över mig fäller Herren. Och resultatet av min gärning avgör min Gud. Messias vet att han inte kommit av sig själv. Han vet att allt han gör sker på Guds uppdrag. Han säger, sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det som han ser fadern göra. Min lära är inte min. Den kommer från honom som har sänt mig. Jag talar inte av mig själv utan fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. Och då blir man ju rasande. Du gör dig till Gud. Och när han säger innan Abraham fanns jag. Då tar de upp stenar. För att stena honom. Messias har enligt Jesaja ett oerhört stort uppdrag. Han är inte ärad av människor. Men han är ärad i Herrens ögon. Och min Gud är min starkhet. Säger tjänaren här i 49 vers 5. Han är ärad av Gud. Men han blir föraktad. Han blir avskydd, läser vi vidare i vers 7. Hans gärning blir inte alls uppskattad. Och ni minns vad man säger, bort med honom, korsfäst honom. Messias lidande och förnedring skulle emellertid få ett slut och förbytas i upphöjelse. Sen han som den enda syndfrie fullbordat sitt uppdrag. Och då läser vi så, säger Herren, Israels återlösare, hans helige, till honom som föraktats av människosjälar, som avskys av folk, som är härskares tjänare. Kungar ska få se det och resa sig upp. Förstar ska falla på knä. På grund av Herren som är trofast, Israels helige som har utvalt dig, står det i vers 7. Och imorgon ska vi tala om Jesaja 53 där det står kungar står mållösa inför vad som sker. De har aldrig hört talas om hur en som blir så förnedrad och som inte har någon yttre glans och vi vänder honom ryggen och håller honom för ingenting, hur han kan inte bara befria och rädda sina egna utan alla människor. Hans frälsning gäller inte bara judafolket utan alla hedna folk. Och det tyckte man var oerhört. Det är ju inte klokt. På hebreiska heter det gojim. Och säger man gojim till judar och regel så fy, dessa hemska som inte har sanningen och som är våra fiender. Och så heter det hos Jesaja, denna frälsning gäller också fienderna. Och då hade de inte tagit till sig Herrens undervisning i loven som visar att de varenda en, och du och jag, vi allihopa är av naturen fiender mot Gud. Fiender mot sanningen. Och gäller inte frälsningen fienderna, då finns det ingen frälsning för oss. Men det var oerhört. De visste ju att det skulle kunna komma en kung som verkligen befriar och räddar sina egna och slår ihjäl fienderna. Men att det kommer en kung som köper det egna fria och dessutom alla som är fångade av synden och mörkret. Det kunde man inte acceptera. Bort med honom! Bort med honom! För att hinna säga några saker mer så bläddrar jag samtidigt. Jag har ju ingen manus som ni förstår. Jag bara läser en bok lite grann nu och då här. Han ropar ut frihet för de fångna, befrielse för de bundna. Och han predikar nådens år från Herren, skriver Jesaja. Den här befrielsen som Kyros ropade ut, det var ju en sån här befrielse, en sorts nådens år. Ni får vända tillbaka till Jerusalem, ni får till och med ta med er era heliga kärl. Och ni får pengar så att ni kan börja och bygga upp Jerusalem igen. Men det var bara ett förebådande av en mycket större och härligare befrielse. Ett mycket större nådens år genom Messias. När det står att de skulle få vända tillbaka, få lämna mörkret och få del av välsignelsen, då står det så här: det ska finna bete ut med vägarna, betesplatser på alla kala höjder. De ska varken hungra eller törsta, ökenhettan, och solen ska inte skada dem, för deras förbarmare ska leda dem och föra dem till vattenkällor. Aha, nu är det frågan om en mycket härligare återvändande än det som skedde genom Kyros. Återvändandet från Babylonien efter Kores edikt 538 före Kristus, det innebar ingen befrielse från brännande sol, hunger och törst. De hade inte heller tillgång till betesplatser och vattenkällor längs de dåliga vägarna. Det var en besvärlig återvandring. Men den frälsning som är den sanna räddningen, då står det, det var inga besvärliga vägar. Utan talas om att vägen är helt slät och jämn. Ännu finare än vägarna i Norge. Slät och fin väg. Höjderna, hur ska vi göra med dem då? För ni vet hur det ser ut i Israel. Det går så här, ner i en dal och så upp och stenigt och bergigt och upp och ner. Höjderna ska sänkas. Bergen sänkas, dalarna ska höjas. Det ska vara precis jämnt. Och inte nog med det. Det är ett bildspråk. För vad då? För Messias själv. Han är vandringsleden. Han är vägen. Minns ni vad som sägs om Paulus när han förföljde Jesus? Jo, han förföljde vägen. Vägen. Och när vi hör ordet frälsningen, då tänker vi kanske, ja, det måste väl betyda någon form av samarbete mellan Gud och mig. Men om man tänker på att frälsningen är frälsaren och frälsaren är vägen, då blir det inte så mycket utrymme kvar för mina insatser. För man kan undra hur vi ska fixa vandringen. Han är min vandring. Ordagrant så står det på några ställen här i Jesaja att han är folkets förbund. Och egentligen borde man, tycker jag, översätta så. Jag har inte riktigt vågat göra det, för ingen annan har gjort det. Utan det står så ordagrant. Men man översätter alltid ett förbund för folken. Och ett ljus för folken. Fast ordagrant står folkens ljus. Och folkens förbund, men vad kan menas med det? Jo, när man ingick Sinaitiskt förbund, då var det två sidor. Dels var det Herren som lovar, jag ska ta hand om er. Jag ska bära er, jag ska rädda er. Jag är er trygghet. Men det har en sida till. Ni ska lyda det jag säger. Ni ska lyda det jag säger. Och det sa de ju då vid sina i förbundet. Ja, allt vad du har sagt ska vi göra. Men svek gjorde det inte. Men förbundet med Abraham, som är detsamma som förbundet, det nya förbundet som Messias instiftar. Det är inte tvåsidigt. Det är ensidigt. Det tvåsidiga förbundet illustrerade av att man delade offerdjuret mitt i tu. Det hade två sidor och så skulle parterna gå mellan djuret. Och Herren visade det genom att han som den helige, som en eldslåga, gick rakt igenom. Och sen skulle då den andra parten gå emellan där. Men förbundet med Abraham och förbundet genom Messias, där är det bara Herren som går emellan. Han är på båda sidorna. Han är den som instiftar förbundet och ger löftet helt och hållet. Och han är genom Messias den andra sidan också. Han som lovar att i allt lyda lagen och uppfylla allt. Båda sidorna. Och det är vår enda räddning. Ett tvåsidigt förbund, det klarar vi aldrig av. Men det är mänskligt att tänka att alla avtal måste ju vara tvåsidiga. Då måste ju också förbundet med Gud vara tvåsidigt. Och så tänker man, ja, Gud gör sitt och sen ska jag göra mitt. Och sen får jag hoppas att det räcker min del. Men så predikar inte Jesaja, så predikar inte Bibeln. Utan Herren är allt. Han är vägen. Han är uppfyllelsen. Han är hela förbundet. Han är folkets förbund. Han är hela ljuset. Vi kan titta på ytterligare några ställen som belyser det jag nu talar om. När det ser så eländigt ut för det jordiska folket Israel och för den jordiska staden Jerusalem eller Sion, då var det lätt att tänka, Herren har glömt oss när det ser så illa ut. Och jag har satt som rubrik över 49:14-26, Herren har inte glömt Sion. Men det är en viktig sak att komma ihåg när man läser, inte minst Jesaja, att här sker ständiga kontraster. Kontraster mellan det sanna Sion och det jordiska Sion. Vad ska vi säga om det jordiska Sion? Ja, människor som läser det och inte förstår hur Jesaja förkunnar, de skakar på huvudet och säger, det är ju bara motsägelse. För ena stunden så står det ju, Jerusalem är en hora. Och de som bor där, de är kumpaner med mördare och tjuvar. Så illa ställt är det. Avgudadyrkare. Och sen på ett annat ställe så står det då att Sion är fullkomlig. Alla som bor där är Herrens lärjungar. Och staden består av safirer och ädelstenar. Hur går det ihop? Ena stunden så är Jesaja, så är Sion en hora. Och nästa stund så är det en fantastisk, syndfri stad. Ja, Jesaja kontrasterar gång på gång mellan det sanna Sion och det jordiska Sion. Och har också flera andra kontraster som jag kan ge några exempel på strax. Han använder bilder gång på gång. Guds folk kan kallas för Sions berg. Jerusalem är en ringmur av ädla stenar. Staden som kommer ner från himlen, bruden, landet vars äkta man är Herren. Kan man gifta sig med ett land? Väldigt djärvt bildspråk gång på gång. Och det heter om det sanna Sion ska få flera barn än den som har en man. Ensam och övergiven ska de få så många barn som man undrar, ska de få plats? Finns det utrymme nog? Landet vars äkta man är Herren, står det i Jesaja. Och det heter vidare, du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Det kunde man ju tänka sig, vad är det för murar? Kan det vara någon frälsning? Ska det vara frälsning så måste det ju vara dubbla murar. De måste vara väl murade, höga och starka. Och då kanske inte de kommer att kunna krossa de här murarna och ta sig in i staden. Men här så heter det om det sanna Sion att frälsningen är murarna. Och det är därför som det står att ringmuren runt staden är av ädla stenar. Se på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Att frälsningen har att göra med befrielse från synden som skiljer folket från Gud, det framgår tydligt på flera ställen. Och att det inte är frågan om att det ska rent konkret här på jorden bli ett yttre gudsrike med en jordisk messias som styr där. Det framgår också av att ljuset ska inte längre vara sol och måne. Och för att markera att det är Herren som är deras sol, som är deras ljus, så står det att solens ljus ska vara 7 gånger starkare. Och då borde vi förstå att det är en bild. För skulle solens ljus rent konkret vara 7 gånger starkare, då skulle vi dö allihop. Utan den bilden vi talar om, att i jämförelse med solen så är Herren som det sanna ljuset något enormt mycket större och bättre. Går vi snabbt vidare till 50:e kapitlet så kommer också där Messias att börja tala i jag-form, tala själv. Det handlar om Israels otro och Messias trohet, och från vers 4 tar den sanne tjänaren till orda. Jag kanske glömde att nämna att den sanne tjänaren i 49:3 kallas för Israel. Och då har ju bibelkritikerna sagt, här ser ni, det här är ingen messiansk profetia, utan det handlar bara om folket. Och så har man tolkat de här tjänareställena i 42, 49, 50 och 53. Det handlar inte om messias, säger man. Utan det handlar om folket Israel. Och om man inte kan säga att alla där är fromma och fungerar som en tjänare, så är det i alla fall en elit eller en kärna i folket som det är frågan om. Och beviset skulle vara när det i Jesaja 49:3 står så här. Du är min tjänare Israel, genom dig ska jag förhärliga mig. Och så har man inte förstått det enkla att det är Messias som är den sanna tjänaren. Det sanna Israel. Kommer ni ihåg det här stället som tas upp i Nya Testamentet? Där det står att Hoseas ord om ut ur Egypten kallade jag min son Israel. Så tillämpas det på Jesus när han hade flytt till Egypten. Och då står det, därmed gick det i uppfyllelse vad som var sagt hos Hosea. Ut ur Egypten kallade jag min son. Messias är Israel, alltså det sanna Israel, det som Israel skulle vara. En lydig tjänare som blev en blind och olydig tjänare som är värre, säger Jesaja, än till och med naturen. En oxe känner sin ägare. En åsna sin herre skrubba, med mitt folk känner ingenting. Uppträder så oerhört trotsigt emot mig. Så tjänaren är det sanna Israel. Och nu säger denne tjänare i 50 vers, från vers 4. 4 så tar han själv till orda. Jag ska styrka den trötte med mitt ord. Och här kan vi läsa hur det står i er norska bibel. Den här översättningen är från 2011 tror jag. Herren Gud har gett mig disciplers tunge, så jag kan styrka den trötte med ett ord. Morgon efter morgon väcker han mitt öre, så jag kan höra på disciplers vis. Herren Gud har öppnat mitt öre, jag var icke trassig och trakk mig icke tillbaka. Ryggen övergav jag till dem som slog, kinnet till dem som rev av mig skägget, ansiktet skylte jag icke för vanära och spytt. Redan här kommer det fram hur Messias kommer att bli misshandlad. Och det behandlas ju ännu mer i kapitel 53 som vi ska tala om imorgon. Men här ser vi kontrasten mellan Israel som tjänaren och den sanna Israel eller Messias. I vers 5 ser vi Herren har öppnat mitt öra. Om Israel står det, Israel har stängt sitt öra. Jag har inte varit upprorisk, säger Messias. Israel har gjort uppror mot Gud. Jag har inte vikit tillbaka. Israel har vikit bort från Herren. Vi ser kontraster som används hela tiden. Så till Messias uppdrag hör att bli bespottad, att han måste lida. Och det gör han villigt, lider han i vårt ställe. Jag håller fram min rygg åt dem som slår mig och mina kinder åt dem som rycker ut skäggstrån. Vi har andra texter utanför Bibeln som berättar om hur det kunde, hur brottslingar misshandlades med hugg och slag, hur man spottade på dem och hur man slet skägget ut. Det gör ganska ont, tror jag. Så jag har ju inget skägg längre, men när vi träffades första gångerna då hade jag det. Man ryckte ut skäggstråna för att förödmjuka och plåga brottslingarna. Man spottade på dem, man misshandlade dem med hugg och slag. Och vad står det om Jesus? De spottade honom i ansiktet, slog honom med knytnävarna, andra gav honom piskrapp. Orkar ni lite till? I kapitel 51 så har jag satt rubriken Herren tröstar Sion. Och det börjar med att tala om Herrens nådes under i de första 6 verserna. Den troende minoriteten, för det fanns en liten rest, en kvarleva, en rest som inte böjde knä för Baal. Som inte vädde Herren ryggen, men de hade ju stora svårigheter. För den dom, vredesdom, som trots mot Guds lov innebär, den drabbade ju också den troende minoriteten. Det var ju inte så att bara de otroende drabbades genom att Sanherib lemlästade folk, slog sönder deras hem, slog ihjäl de flesta av dem, andra fördes ut som fångar och husen mosades ner. Så det blev bara ruinhögar. Sanherib själv berättar att 46 städer la jag i ruiner. Och över 200 000 förde jag bort ifrån deras hem. Den troende minoriteten drabbades då också. Och de behövde stärkas i sin tro. Nu såg det ju ut som om Guds folk skulle gå under allihop. Och ingalunda växa till ett stort och välsignat folk som Herren hade lovat. Efter Assyriernas och Sanherivs framfart såg läget hopplöst ut. Jesaja skriver som vi citerade nyss i inledningen. det utlovade landet, landet som flyter av mjölk och honung. Är en ödemark. Dotter Sion har lämnats kvar som en hydda i en vingård, som ett vaktskjul på ett gurkfält, som en belägrad stad. Hur ska det gå med Guds Sion? Hur ska det gå med mitt folk, min menighet? Med orden hör på mig, så vänder sig Herren till dem med följande ord. Ni som far efter rättfärdighet, ni som söker Herren, se på klippan som ni är huggna ur och på gruvschaktet ur vilket ni grävts fram, står det i 51 vers 1. De troende ska tänka på att det är Herren som har utvalt dem till att vara hans tjänare och att de är helt beroende av honom. Han har huggit ut dem ur klippan. Han har grävt fram dem ur gruvschaktet för att använda dem som sina tjänare, som levande stenar. Vet du hur gruvschaktet hugger man ut? Stenar som man sedan gör en byggnad av. Som levande stenar i hans byggnad. Ja, vad skriver aposteln Petrus till de troende? Låt er som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och så får de en påminnelse till, när de tror att nu är det omöjligt. Vi kan inte bli räddade, vi går under. Och då hänvisar Jesaja till Abraham och Sara. Vad kan han syfta på då? Abraham skulle få en avkomma som skulle vara lika många som sandkornen och som stjärnorna. Det var väl ändå omöjligt. Han kunde inte få något barn. Han var en gammal gubbe. Och Sara kunde inte, hon var ofruktsam och kunde icke få barn. Jo, genom att hänvisa till dessa, det står så här. Se på er far Abraham och på Sara som födde er. För medan han ännu var ensam kallade jag honom. Och jag välsignade och förökade honom. Mot alla odds, och så är det med frälsningen. Mot alla odds blev Jerusalem räddat år 701 före Kristus. Mot alla odds så sker frälsningen. Precis som mot alla odds Abraham och Sara fick rik avkomma. Herren tröstar Sion. Han ser med medlidande på alla dess förstörda platser. Det låg runt om Jerusalem var en massa småstäder som låg i ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik Herrens lustgård. Fröjd och glädje ska höras där inne. Tacksägelse och lovsångsljud. Här handlar det om det sanna Sion. Hur ser det ut i Jerusalem idag? Precis som på Jesajas tid. Man vänder Herren ryggen. Man idkar all möjlig synd. Det finns bara en liten kvarleva, en minoritet som lyssnar till Herren och som vet att frälsningen helt och hållet är Herrens verk. Det sanna Sions härlighet beskrivs mot bakgrund av den nuvarande situationen i landet. Raserade städer och byar, ödemark, torka, plundring, fångenskap, sorg och klagan. Herrens frälsning innebär liv istället för död, blomstring lik Edens lustgård istället för ödemark, glädje istället för sorg, tacksägelse över Guds nådes under istället för klagan. Herrens folk uppmanas att inte glömma Herren och hans ord i tider av mörker och ångest. Tänk på mig, du mitt folk. Lyssna till mig, du min menighet. För undervisning ska komma från mig. Utan Guds undervisning, hans uppenbarelse, så famlar folket i blindo, i okunnighet om Guds nådes under. Den här världen har att, det den har att erbjuda, det är förgängligt. När jag har läst Jeremia, nu har jag ständigt hållit på med Jesaja, men när jag nyligen läste i slut på Jeremia så blir man så beklämd. När Jerusalem har blivit erövrat, så drar man iväg ner mot Egypten. Och det klargör så tydligt varför har detta hemska hänt. Att vårt tempel har lagts i ruiner, att allt har blivit förstört, att så många har fört bort ifrån landet. Och det är så tydligt, det är på grund av vår synd. Det är på grund av vår otro. Och då förmanas de av Jeremia att, ja men vänd då om till Herren och sluta med avgudar. Och vad svarar? Nej, det är ju för att vi har dyrkat dem lite för lite. Vi måste dyrka himmelens härskar och avgudarna ännu mer. Och så betonar man, fast det är så tydligt, att det var just denna avgudadyrkan som var orsaken till olyckan. Så säger man kraftfullt det. Den ska vi fortsätta med och ännu mer. Och så bygger man massa avgudaaltaren. Tänk att det är så illa ställt med oss. Och det vill vi ju inte tro, att det är så illa ställt med oss också. Alltså vår gamla natur, vår gamla människa. Den är så förvänd. Så börjar jag vädja till en människa som inte är omvänd och säger, nu ska du göra så här så blir du frälst. Det är ju bokstavligt dödfött. Det enda som kan frälsa henne, det är Herren och hans ord. Det är evangeliet. Och då får det inte vara ett evangelium där man har mixtrat in loven i evangeliet. Så man säger, det här kan du få om du gör så och så. Så petar man in olika villkor som vi inte kan uppfylla. Vi kan inte betala lösen för vår själ. Ingen annan heller kan det. Bara Messias kan betala lösen. Bara Messias kan i allt uppfylla loven. Om jag hade tid skulle jag citera en rad verser som är så uppmuntrande och så tronstärkande. Men det hinner jag inte nu. Jag ska avrunda här med att säga att när det går så illa för oss, när vi är få och när blindheten är så stor hos mig och hos andra, så kan vi ju tappa all geist och all iver. Ja, vi kan tänka det är nog förgäves allt sammans. Troende drabbas och kommer att drabbas av hån och smädelser från en otroende omgivning. Men då säger Herrens ord, hör på mig. Kontrasten mellan smädelsernas varaktighet och Herrens rättfärdighet och frälsning tydliggörs av den här bilden. Mal ska förtära dem, säger ni mal, mått och mal, sådana här odjur som förstör. Mal ska förtära dem som en klädnad, de där djuren som gör hål i våra finkläder. Heter det mal? Ja, ni vet vad jag menar. Mal ska förtära dem som en klädnad. Mått ska äta dem som ylle. Men den gåva Herren erbjuder förtärs inte av mått och mal. Min rättfärdighet ska förbli för evigt. Min frälsning från släkte till släkte, står det i vers 8. Men vi blir otåliga och tänker, ja men kan inte Gud göra något mer? Visst är det jobbigt ibland när vi hör de som är så fräcka gentemot Gud och hans ord. Och vittnesbördet i Bibeln om att Jesus är född av en jungfru. Och säger, det är omöjligt, vad är det här för sagor? Och kritisera med en fräckhet allt. Och då tänker man, kan inte Gud gripa in och slå dem i huvudet? Ta bort dem! Avslöja ordentligt vilken falskhet de sprider. Det var likadant på Jesajas tid. Och man tappade tålamodet ibland. De troende blev otåliga av längtan efter att Herren ändå kunde konkret gripa in i deras svåra situation. Och så ropar han, vakna upp! Vakna upp!
Klä dig i styrka, du Herrens arm. Vakna upp som i forna dagar, i gångna tider. Vers 9. Varför låter Herren fienderna härja så svårt? De troende önskar att han ska visa sin makt mot fienderna lika påtagligt som när han räddade sitt folk från slaveriet i Egypten. Var det inte du som högg Rahab i stycken, som genomborrade draken? Var det inte du som torkade ut havet, vattnet i det stora djupet, och gjorde havsbotten till en väg så att det friköpta kunde gå över? Rahab, det betyder den stolta, fräcka, rasande, ett namn på Egypten, liksom draken. Visa din stora makt och krossa våra fiender, också nu vädjar de troende. Men Herren sover inte. Vilka är det som sover? Du och jag. Men hela tiden så vänder man det hela, så anklagar man Gud. Sover du? Vakna, grip in. Och så är det vi som behövde väckas och vakna. Det är tvärtom Sion, Herrens folk, som behöver vakna, väckas till liv. Betona sedan. Frälsningen ut ur Egypten och från Assur och Babylon är förebud och bilder för den frälsning som är ett mycket större under än de här förebilderna. En frälsning från synd, död och evig fångenskap i det yttersta mörkret. Utan denna frälsning ges ingen evig glädje. Hur denna frälsning ska gå till, det ska vi tala om närmare i morgon när vi ska gå igenom Jesaja 53. Tack för att ni lyssnade.